Hej och välkomna till avsnitt 252 av podcasten En präst och mammut. Med mig, Andreas, och med dig,
Kjell. Ja, jag sitter här i min röda fåtölj. Vad sitter du i för någonting?
Just nu sitter jag i någon form av skräddarställning i min säng.
Okej, okay. Det låter det väldigt oergonomiskt.
Ja, det är det också. Jag vet inte, jag har lite jag har lite ont, extra ont i ryggen idag. Så att jag behöver försöka hitta olika positioner där det inte tar mitt liv av smärtan. Idag är det ingen bra. Men jag vet inte, sitta skräddare som en banan med datorn, lutande sig vid datorn, vet inte heller. Men
det känns som att det är ingen bra rygggymnastik det heller.
Kanske. Nej, jag vet inte om jag ska ligga på sidan här heller. Då kanske jag somnar in här.
Jag låg faktiskt vid något tillfälle på grund av ryggen också under de här Skype-grejerna. Så låg jag faktiskt på rygg i mitt arbetsrum och poddade. Men det är lätt att man får väg att nicka till. Alltså. Det är så.
Ja.
Speciellt om man just har ätit lunch eller så här. Så
då, precis, då är väldigt, som jag precis har gjort och varit ute och promenerat i snöstormen.
Ja, så, ja.
Så. Vad heter, jag hade en sån, ja, vi hade ett ganska viktigt möte här om sistens. Och jag var tvungen att säga att jag måste gå och äta lunch. Eller med någonting. Sen på det. Ja. Hade inte hunnit med det. Men då annonserade jag det ändå. Med att jag kommer inte vara med. Jag kommer ringa in via telefon. Så funkar det i vårt system. För jag måste göra det. Ja. Men när jag har hörlurar, då kan jag inte muta mig själv. På något sätt. För jag är sån trådlösa. Och då, den här då som leder mötet, som pratar just då, som i det här fallet var kyrkorådets ordförande, han var nu har jag, vet du, står jag och beställer en pizza här borta på lokal. Ja, så då fick jag be någon annan att muta mig, så de inte behövde höra. Sen kom jag hem, logga in då via datorn. Men då stängde jag av allt, för jag kan inte sitta i smasken.
Smaska, nej precis, det var det jag trodde att du skulle säga. Att man fick klara det smaska. Men så.
Nej men det funkar inte. Så då stängde jag av mick och kamera. Och sa, jag är här, jag hör, men jag äter. Tala nu.
Det var länge sedan vi åt något i podden.
Ja.
Nu är det så tråkigt också att sitta på varsitt håll och äta saker. Men vi har ju haft lite olika provsmaker. Kyrkkaffe hade vi en gång. Och någon gång så hade vi någon form av cider och några chips eventuellt var det, när vi firade att vi hade fått en sponsoravtal. Vi har också provat julmust och julgodis och sånt.
Ja, vi har väl rätt många inför jularna har vi provat saker.
Ja, just det. Nu var det länge sedan vi provade något. Så att,
men jag tror
vill,
som du ser,
vi ska prova någonting. Ni får höra av er och skicka ett paket till oss. Så ska vi prova det.
Men gottis. Jag tror att det gör sig bäst om vi är med varandra då. Så att vi kan. Än att vi sitter varsitt håll och mumsar på en pepparkaka.
Smaskar i varandras hörlurar. Ja.
Men alla våra lyssnare som har misofonia, de är ju glada att vi inte smaskar.
Och det är något som att man är allergisk typ.
Mot tuggljud. Ja. Jag tror att jag slant på någon bokstav där. Men det är något åt det hållet.
Ja, okej. Okay.
Ja. Lätt att slinta på en bokstav.
Jag vet inte vad det heter. Så att jag kan tyvärr inte hjälpa.
Misofonia tror jag. Skitsamma. Nu är vi här, nu åker vi. Hur är det med dig, Kjell? Vad händer i livet?
Jo då, det är väl bra tycker jag. Jag har haft en rolig förmiddag på jobbet. Vi har spelat in en tredje film i den här serien om kyrkrottans söndagsskola, där jag gestaltar en uråldrig, tror jag, kyrkrotta som får besök av en brevbärare som berättar eller som ställer frågor som den här kyrkrottans elever har skickat. Och idag så hade vi, i det här avsnittet så får han dessutom besök av sin syster Viola. Hon är inte kyrkrotta utan hon är husmus. Hon kallar sig själv Viola husmus, men man förstår ju att om man är råtta så kan inte hon vara mus. Utan det är väl helt enkelt så att hon skäms lite för att hon är råtta. Så att hon tycker att det låter illa med husråtta. Så att hon är husmus.
Så det var lite tjusigare.
Ja, precis. Mm. Så vi ägnade, vi befann oss hela förmiddagen uppe på orgeläktaren i en av våra kyrkor. Och spelade in en film om Bibeln. Där barnen fick lära sig lite mer om Bibeln, lite formalia och sådär. Så återkommer vi till en annan film sen om själva innehållet i Bibeln.
Viola Husmus, var hon bibelkunnig eller var hon
så? Nej, hon var inte så bra på det, men däremot så var hon väldigt, alltså hon är, jag tror att hon är en väldigt omtänksam syster, för att hon har fått för sig att eftersom kyrkrottan är just kyrkrotta så älskar han gamla biblar. Så att varje gång hon kommer till honom så har hon nya gamla biblar med sig. Så att det inleds
till hans samling.
Det är hans samling, och problemet är att han har ju ingen samling, utan han vill inte ha fler biblar, för att han tycker att det räcker med en bibel även om man är kyrkrotta. Men det där, han tycker hon är så snäll så han kan liksom inte säga ifrån, utan han tar emot sig. Nu hade han tänkt att han skulle hinna gömma undan de gamla biblarna, för han förstod att hon skulle komma med en ny laddning, men tyvärr så hann han inte, utan hon kom med en stor laddning biblar precis innan han hann gömma dem, så nu fick han ytterligare biblar till sin motvilliga samling. Ja, så
nu vet ju jag att det är du som är kyrkrottan, magistern där. Men om man tänker liksom, proportionerna blir ganska konstiga. Om du ska vara egentligen en råtta, stor som en råtta. Och den kan ju vara stor om den har liksom levt i klaken. Den kan vara stor som en katt.
Ja, men inte som en människa, det är nog.
Nej, och det är väldigt kul, för det är inte väldigt små biblar, utan det är ju vanliga till stora, förstår jag, om det är gamla.
Ja, just det. Man skulle kunna tänka sig att det här är biblar för råttvärlden. Ja. Därför att hans elever är ju råttor. De är blivande kyrkråttor. Ja. Det som är det lilla problemet där, kyrkråttan och kyrkråttans syster, att de har ungefär samma storlek. Och så kan man tänka sig att biblarna är för råttor. Det som är lite märkligt är brevbäraren som kommer, som faktiskt är en människa. Man
har just det,
som är lika stor som vi. Ja. Det kan ju vara lite...
Det är lite ovanligt om det finns jätteråttor.
Ja, just det. Det är en... Ja.
Ja, men det är kul att det där liksom har blivit en liten serie.
Ja, det är roligt. Jag hoppas att vi får fortsätta några filmer till där. För att vi har fler idéer om vad vi vill göra kring den här råttan. Och så att det har ju sitt ursprung i en musikal som vi gjorde. En musikal som vi säger, som vi gjorde 2019.
Ja.
Och tanken är att vi ska ta upp den musikalen igen i vår kyrka. När vår kyrka som har renoverats under över ett år kommer att öppnas igen. Då är tanken att vi ska kunna spela den där musikalen igen.
Ja.
För den handlar om kyrkans historia.
Kan bli lite så här spin-offer och göra lite liksom extra. Att de får ett större liv än bara musikalen.
Ja, jag tänkte på det.
Stort nog visserligen. Men
ja, men att jag... vidgat kyrkrottans universum lite grann. Så här, det är lite kul. Man hittar på just de här bakom historierna, just att det framgår ju såklart inte i texten där att hon inte, Viola inte tycker om att vara råtta utan mus, men att vi vet det ändå, att det är därför hon kallar sig husmus, för att hon tycker att det låter lite äckligt med husråtta. Och det är kul att fantisera ihop det där lite om den här världen kring den här kyrkrottan. Så att
jag som inte riktigt är inne i den här världen, vad gör husmusen Viola? Vi ska inte fastna i henne hela avsnittet, men vad är hennes uppgifter? Jag kan ju se framför mig att hon liksom donar hemmet, eller?
Ja, alltså hennes syssla, det berättar faktiskt kyrkrottan för tittarna, att hennes syssla är att ta hand om människors hem. Precis som jag som kyrkrotta då tar hand om kyrkan. Så Viola gör sådana saker. Men vad hon gör i avsnittet eller filmen här. Det är ju att hon kommer med de här biblarna. Så att man får en anledning att bara prata om gamla biblar. Och hur gamla
texterna
och sådär är. Så att, men hennes vardagliga syssla, det är att hon är hemma hos någon. Och sköter hemmet. Ja. Så.
I alla de här råttfigurerna liksom, de fungerar som i tjänstefunktion på ett eller annat sätt.
Hur då? Nu det där fattar jag inte ens.
Nej, men alltså kyrkrottan, han tar ju hand om kyrkan. Ja. Husmusen, hon tar hand om hemmet. Alltså de är i någon form av tjänst för någon annan.
Just det.
Hela grejen.
Det är lite grejen där. Får vi se om det kommer fler råttor i universum och vad de i så fall har för uppgifter. Det återstår att se. Som sagt, för min del ska jag kunna fortsätta göra såna här filmer ett par år till. Så. Men det beror lite grann på hur länge kommunikationsavdelningen. Tack till dem förresten för att ni ställer upp och hjälper oss med den här podden. Och gör det lättare för oss att göra den. Hur länge de orkar göra såna här filmer. Vi gör det här i samarbete med kommunikations... enheten.
Det men det här är ju återigen en grej som inte hade blivit om vi inte hade varit i det läget vi är i.
Förmodligen så hade det inte blivit det. Inte på det här sättet.
Alla. Inte vid samma omfattning.
Nej.
Du hade kanske spinnt vidare på kyrkrottans värld och gjort mera live-saker av det.
Ja, förmodligen hade det blivit så istället.
Ja, med någon form av vandringar och så. Och det behöver ju inte utsluta i alla fall. Men i den här formen hade det nog troligtvis inte blivit. För att du inte hade haft tiden heller.
Precis, för det är lite så. För det diskuterade vi just när vi gjorde de här filmerna. Att det här är ju en grej som vi kan göra just för att vi inte har så mycket andra saker som kräver vår uppmärksamhet. Så där. Utan, sen får man väl se när allt kommer igång som vanligt hur mycket tid det finns att göra såna här saker. Jag hoppas att man kan fortsätta med, ja, kanske inte nödvändigtvis kyrkrottan, men såna, den typen av grejer även framöver. För att jag tror att det är en särskild nisch. Liksom. Som ungefär som vi var inne på förra gången och flera andra gånger. Det är också kyrka. Liksom. Det är kyrka det också. Det är inte något som vi gör istället för kyrka, utan det är något som vi gör därför att det är kyrkan också.
Mm. Jag lyssnade på en annan podd. Jag lyssnar ju mest på poddar med olika komiker. Och de har ju, där deras vardag egentligen bygger på ha shower och köra stand-up. Och alla har en podd för att det är så bäst sätt att marknadsföra sig. Men under det här året som har gått har det ju liksom exploderat av poddar för dem.
Ja, ja.
Så jag lyssnade på en podd som heter Karantän, tror jag att den heter. Och där, den är då han som har den, som en stand-up-komiker. Han började med att köra ett avsnitt varje dag. Intervjuade någon kompis, eller alltså någon komiker, kollega eller annan halvkänd figur. Hur det var i sitt karantänliv. Och ambitionen var då varje dag först, och sen var det varannan dag. Och nu är ner på en gång i veckan. Men då pratade med en annan komiker som, men hur mycket podd gör du? Ah, jag gör 15 timmar podd i veckan nu. För jag har ju två poddar som går ut varje dag. Och en som du. Och då pratar de om hur mycket har man att säga. Nej, jag vet inte. Man får ju skohorna in allt möjligt som kan vara någon form av content.
Ja.
Men det är roligt.
Jag tänker bara, det är nästan en skräckvision att vi skulle sitta och podda en timme om dagen. Liksom. Det skulle ju inte vara. Jag tycker att det räcker ganska bra med en gång
i veckan. Precis. Jo, nej, men det som är också var intressant, för nu har jag börjat om på den här kantempon. Jag lyssnar på dem som jag vill, så alltså, det tycker det verkar en kul gäst. Men då är vi tillbaka så här kanske i mitten på mars. Slutet på mars. Och då är det så, hur ska vi klara av de här veckorna nu framåt? Det är mycket sånt. Klipp till att vi snart ett år framåt. Ja. Samma sak om vi går tillbaka i vår podd. När vi började så här, hur ska det här bli? Ja, men vi håller ut nytt sommar. Efter hösten blir det ju bättre liksom.
Ja.
Och sen, ja. Det är fascinerande hur lite man visste då. Och vi lite vet nu också.
Vi vet väl ingenting egentligen. Men det vi har märkt är ju det rent konkreta. Att vi har faktiskt inte kunnat samlas som vanligt sen.
Nej.
Den här tiden förra året, nästan.
Nej, precis. Hörru du, jag läste i kyrkans tidning. Och då finns det en person där som intervjuat som är mycket i Kummerby. Och den här personen, alltså det handlade om psykisk hälsa och ohälsa.
Just det.
Ja.
Men det såg jag.
Ja, precis. Och det är en konstnär som finns hos oss som heter Nina. Mm. Och hon ritar väldigt vackra men ganska tunga tavlor. Alltså tunga på det sättet att det är starka motiv. Men väldigt skicklig. Hon har för övrigt designat en av mina tatueringar. Men det var inte det att säga. Och då var det en lång artikel av henne. Det var jättefint skrivet om psykisk ohälsa. Och då slog det mig att för ett år sedan. Precis. Då hade vi i kyrkan där jag jobbar en hel månad om psykisk hälsa och ohälsa. Som samlade, jag vet inte hur många hundra personer. Vi hade, det var i princip liksom drivet av frivilliga krafter. Vi pratade säkert om det i podden för ett år sedan. Vi hade någon så här, vet, det var konserter, det var föreläsningar, det var utställningar och så här i typ 3 dagar i veckan under en månad. Och det samlades så många 100 personer. Och vad långt bort det känns nu.
Ja.
Och det är bara ett år. Det är ju ett år sedan. För då visste vi ingenting där i januari. Så gick det nog in i februari. Jag minns inte riktigt tidsperioden. Men det var uppenbarligen innan mars.
Ja, just det.
Det bara sköljde över mig när jag såg det och läste. För att det handlade också om att den samma typ av upplägg skulle gjorts i en församling i Uppsala nu. Men får ju då skjuta på det för att det går ju inte.
Just det.
Men vad annorlunda det är. Och vad lite återigen man visste då.
Verkligen. Skönt att man inte visste då när vi satt där och sa att ja, de närmaste veckorna ska vi hålla ut så här. Sen blir det bättre till hösten. Istället om jag hade sagt att ja, vi får hålla ut det här året framöver nu här. Så att om ett år så sitter vi kanske här igen och kan köra. Ja. Det hade ju varit öken om vi hade vetat att det var så det såg ut. Så.
Ja, jag tänker, i min tanke så är det nog så. Att det hade varit jobbigt att veta att ja, men vi pratar april då, 2020, och så vet man att ja, slutet på sommar 21, då är det nog bra igen. Ja, det hade nog varit bedrövligt faktiskt att veta det.
Och veta det, ja visst. Ja.
Fast å andra sidan hade vi kanske gjort saker på lite annat sätt då.
Jo, så är det väl. För man
alltså,
har
du tänker att bara för dig... Liksom.
Nej, precis.
Utan som samhälle, som kyrka, som allting då. Att ställt om vissa saker lite snabbt. Nej, jag vet inte.
Ja, man har hela tiden väntat. Man lever ju hela tiden i någon sorts, jag vet inte, limbo. Och inte vet vad gör vi? Vad kan vi göra liksom? Och när kan vi göra det här? Vi planerar, nu planerar vi hösten, sen planerar vi våren, och vi vet ingenting om det här kommer att bli av eller inte. Men
är inte det psykologiskt viktigt också? Det finns ju något där, att hoppet är det sista som lämnar oss, och att vi har fått ha lite hopp. För att det vart ju bättre under sommaren och lite på höstkanten, där vi kunde göra grejer, vi kunde ju faktiskt fira gudstjänst en tid där.
Så var det ju.
Då har man liksom kunnat dela upp det ändå i olika perioder.
Ja, fast visst.
När man ser tillbaka på det om några år så kommer det ju bara vara det här var skit. Men när man har levt i det så har det ändå varit ljusglimtar emellanåt.
Ja, absolut. Och som sagt, det är väl tur. Det är väl tur det. Att det har varit något som man har kunnat hålla sig fast vid detta halmstrå eller vad det nu kan kallas för.
Ja, hörru du.
Ja.
Ja. Du kan få jag får ta en snabb grej bara. Så får du.
Absolut.
Det handlar om kollekterna. Men nu har man ändå fått svart på vitt. För jag har varit väldigt fundersam. Hur har det blivit under 2020? För det är klart att vi vet ju att det måste ju ha minskat något otroligt.
Ja, just det. Man kan ju sitta, vi gör ju också det i livesändningar, så lägger vi upp swishnummer och vi säger ni kan swisha. Men det är ju inte alls samma sak som när man befinner sig på plats i kyrkan och att man där delar, eller vad heter det? Man betalar, lämnar sin kollekt. Men sitta hemma och så, nej, ska jag swisha? Nej, jag struntar i det. Det är ju väldigt lätt tror jag att man gör det. Struntar i det alltså.
Ja, men det är väl också många följer våra grejer från just sin telefon. Jaha, ska jag pausa nu? Gå in i, alltså det är hur enkelt som helst. Men jag tror att det blir svårare med mekanismen igen. För att är du på en gudstjänst, då är det finns ju ett moment.
Ja, ja
just det. Så.
Ja. Och där finns det också möjlighet att betala med pengar, så att säga. Kontanta pengar, och den möjligheten finns ju inte. Nej. Nu, och det är klart att många av de äldre kanske framförallt vill inte swisha eller kan inte, och då har man sina plånböcker eller portmonnäer som man kommer med, och det går ju inte nu, så där försvinner nog en hel del också, tänker jag mig.
Jag säger nog ja där. Jag tror att du måste lägga in också att man inte kan betala med kort, för jag tror att liksom kontanterna har nog minskat redan tidigare, men att det finns de här kollektimaten eller olika former.
Ja, det är sant.
Om vi lägger ihop dem båda så absolut. Men då står det i alla fall att det vart resultatet för 2020 vart 46 miljoner. Det låter ju som en...
Det låter ju mycket.
Mm, och det är mindre än hälften jämfört med 2019. Och Och mycket av församlingskollekterna som går till den lokala verksamheten, de har minskat med 60% jämfört med året innan. Ja. Och sen rikskollekterna där flera går till ACT, Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga, de har minskat med 50%. Ja. Och jag tänker att det är lite mindre där, det är ju marginellt, men för att det ändå gjorts en del riktade grejer just för ACT. Digitalt. Så att det är klart att det kanske var lite mindre. Men det är ju katastrofala siffror. För att jag tänker just till ACT. Det går ju till nöd, katastrof och kris.
Ja, just.
Och då få in så mycket mindre, det är ju inte alls bra.
Nej, det är ganska dystert faktiskt. Jag läste precis också det där. Och det är ganska dystra. Det är dystra siffror. Man blir lite deppig faktiskt.
Ja. Precis.
Ja, som sagt, det är ju inte. Vi vet ju vad det beror på. Det beror ju på pandemin, såklart. Ja. Men och det är ju skönt i för sig. För att om det hade varit ett vanligt år där man var i kyrkan och det hade fortfarande fått in hälften av kollekten, då hade man ju varit riktigt, riktigt orolig. Ja. Men nu vet vi ju skälet. Men det är ändå. Det är tungt faktiskt, det är det.
Ja, det är tungt, och det kommer ju då nu framåt under 2021, när pengarna skulle kommit ut. För jag tänker att det finns ändå här vet jag ingenting om, men att om det går till ACT så tar det ju en stund från ax till limpa, så att säga.
Ja, just det.
Det kommer märkas liksom. Det är inte bra. Och där undrar man också, kunde vi ha gjort mer? Kunde kyrkan ha varit mer? Jag vet inte. Jag vet inte hur bra folk har varit på att lagt ut kollektnummer och sådär. Vissa har ju varit väldigt duktiga. Ja. Men det vet man inte.
Nej. Vad kan man göra mer? Ja, man kan göra som Frälsningsarmén, kanske gå ut och samla ut in pengar, håll grytan kokande eller så här. Men det är fortfarande, jag tror att det tillskottet som det möjligen kunde ha gett är väl marginellt, tänker jag.
Absolut. Ja, yes. Har du någonting?
Ja, jag hittade här det är en ledartext i kyrkans tidning av Jonas Ek. Och han skriver om historielöshet under folkbildande flagg, står det. Och det är ett program i TV som heter Helt lyriskt. Och då redogör Jonas Ek för hur man talade om kristentrons moderna historia i vårt land. Det här är en SVT-serie. Då uttalar man sig tydligen så här i det här programmet. Religionen befriar människan från ansvar, vilket är skönt eftersom ansvar ju är tungt att bära. Dessutom behövde människorna förr i tiden verkligen Gud, då man inte kunde vara säker på att ha mat för dagen. Men med tiden slutade människor tro på Gud. Dels fick folk det bättre och slapp oroa sig för mat. Och framförallt blev man källkritisk, och plötsligt framstod den kristna stålen inte längre som trovärdig. Om man dessutom höll sig uppdaterad avseende de senaste vetenskapliga rönen, blev det nästan omöjligt att tro på Gud, Jesus och nödlösningen, den heliga anden. Tro bildsattes i programmet med Lapplisa, Ulf Ekman och diverse frikyrkliga musikprogram, står det.
Mm.
Och jag har inte sett det här programmet. Så
nej,
jag vet inte exakt
inte
hur det är. Men det är Fredrik Lindström som är programledare tydligen för det här. Och han har gjort många populärvetenskapliga program som har fått mycket tittare.
Ja, högt aktad. Såklart.
Ja, men precis. Han, inte minst så är jag domare På spåret nu, och det är ju en så här, ja, det är en högt aktad person helt enkelt.
Ja, jag trodde du skulle förklara vad det var, tänkte jag. Det vet folk.
Jag sa programmet. Nej, det hade jag inte tänkt förklara.
Nej.
Nej,
utan det var roligt om prestige, du
prestigepost,
ja.
Det ordet var jag
ute efter. Ja, men han är grym ju. Men här då så blir han ganska sågad.
Han är uppenbarligen inte kristen. Det kan man ju ana genom det här. Och det får han vara eller inte vara. Men det
får jag bara läsa vidare innan du kommer in? Det är en sorglig syn på och bild av den kristna trons roll och historia i vårt land. Att dessutom presenteras under folkbildande flagg i public service under ledning av Mr. Populärvetenskap Fredrik Lindström är bedrövligt. Ja, han är inte nöjd.
Nej, så är det ju. Och ja, jag vet inte, det är klart, jag blir ju också lite trött på den här typen av liksom sätt, den här, ta liksom, ja, så här presenterar man den kristna troshistorien. Det är klart att ja, det är lite okej, okay, ja, orka liksom. Men samtidigt så, ja, så här ser det ju ut hela tiden. Alltså det är ju ingen, han är ju inte ensam om att uttrycka sig på det här sättet liksom. Nej. Och vi som befinner oss i kyrkans värld känner ju inte igen oss i den här beskrivningen av kristen tro, såklart. För vi vet att folk har inte slutat tro på Gud, och vi vet att folk är källkritiska, och vi vet att människor behöver Gud även i, nu för tiden. Och även om man är uppdaterad avseende de senaste vetenskapliga rönen, så kan man ändå tro på Gud, för att det är två skilda saker. Så att det är lite tröttsamt, men vi vet det här, att så här är det många som tycker och tror. Så att jag vet inte, hade jag sett programmet hade jag kanske blivit lite irriterad så där, men
jag skulle inte ha så mycket på ögonen för det.
Nej, jag skulle inte ha skrivit en ledare om det, det tror jag inte. Utan, om jag nu hade haft möjlighet att skriva någon ledare så hade jag inte gjort det. Men det, som sagt, det är inte, jag är inte chockad, så kan man säga, över den här beskrivningen.
Nej. Men det finns ju någonting här också som alltså om man tittar på siffror, att folk var ju med i kyrkan i mycket större utsträckning förut. Och hade du varit präst för länge sedan, då hade du stått och predikat domedagen om man inte följer Jesus.
Det hade jag säkerligen gjort.
Och det var i en fattig tid, i en utsatt tid, så vet ju att kyrkan får mycket större roll i samhället. Dels för att den kyrkan är bra på att göra praktiska, handgripliga lösningar för folk, men också att predika hoppet om en ljusare framtid. Och när folk generellt har det bättre, vet inte om det är en sanning, men rent ekonomiskt så får ju kyrkan en annan funktion. Men att presentera historien så, det känns lite kritiskt. Men vadå, det är ju så den presenteras liksom, i den typ av medier.
Ja, och det är ju, han vill väl på något vis bygga en historia också liksom. Det är en förenkling, för det här är ju en förenkling, så kan man ju säga.
Absolut.
En förenkling i liksom, alla den här typen av, alltså när man gör en historieskrivning så måste man ju förenkla på vissa punkter. Man, för att om folk ska förstå vad det är man säger, alltså så när man inte, om folk som inte är insatta ska förstå vad man säger, så måste det till förenklingar. Och det är klart att det här är en förenkling. Så här var det, nu är det så här. Och sen vi vet ju att, ja okej, det var många fler som gick i kyrkan förr, men de var också nästan tvungna att gå i kyrkan. Det var inte så att alla gick dit av sitt eget fria val liksom, utan det var i princip tvång att göra det. Och prästen, jag såg inte att du var i kyrkan i söndags, jag såg dig inte i kyrkan, om man nu möter någon liksom. Sådana saker händer ju inte.
Ja, men
längre.
Visst.
Så att
det var inte bara på gott att fler var med i kyrkan och att folk kom dit. För man gjorde det också av skräck.
Ja, just det. Och man var rädd för, och man visste just det här att man inte hade sin, alltså man hade inte kunskapen. Många människor som var oskolade och obildade, som inte visste riktigt liksom vad Bibeln egentligen sa. Prästen berättar någonting och säger, ja, gör det så här så hamnar du i helvetet. Och då vågar de inte hålla sig därifrån från kyrkan, alltså för att de är rädda för att hamna just i helvetet. Alltså att det är ju inte en, det kan man ju säga att de, om man räknar bort konfirmander, så de som kommer till kyrkan idag gör ju det därför att de vill det. Ja. Så är det väl, kan man nog säga, till väldigt stor del i alla fall.
Men sen är det ingen osanning. Ja, men sen är det ingen osanning att väldigt många hittar i vuxen ålder, eller också ungdomar också, hittar in i kyrkan för att det är någonting som skaver i livet.
Mm. Ja, absolut.
Alltså det finns ju så i nöden så börjar man omvärdera livet och eller när du har förlorat din partner, kommer in i en sorggrupp och så vidare och så vidare. Mm. Så det är klart att det finns någonting där. Hörru, ja. Du får vita spår.
Absolut.
Mm. Lite skämtsamt nu då. Vi pratade i förra veckan om att vaccinera i kyrkan.
Ja, just det.
Mm. Och det är klart att då är ju kyrkorådets ordförande en av våra grannförsamlingar. Han är ju då lyssna på podden och tycker nu att man ska använda grannförsamlingens lokaler för att vaccinera. Jag förstår mig ju att han har...
Ja, han fick idén härifrån. Ja.
Han lyssnade på podden och tänkte, det där var bra, det ska vi göra. Ja. Nej, skämt åsido, det börjar bli flera som ja, tänker de banorna att kyrkan kan ställa upp med lokaler för den grejen.
Jag vet inte om vi var inne på den del. Jag vet att vi pratade om det förra veckan. Men ser du någon skillnad på om man har vaccinationen inne i kyrkorummet eller i församlingssalarna?
Ja, här är ju spännande. För det är någonting i min tanke här nu som säger att vi pratade om det förra veckan.
Ja, just det. Jag har någon liten aning om att vi kanske gjorde det.
Ja. Men vad vi tyckte förra veckan och vi tycker nu, det är två olika veckor och vi svänger snabbt.
Ja, just det.
Ja, vad tycker du idag
då? Små barn när man ska ge dem mat. Så här, för att, ja. Så här, ja, jag älskar apelsiner. Och så kommer man och köper man 7 kilo apelsiner. Så här, jag tycker inte om apelsiner, säger de då när man kommer hem. Med det, så, så det är lite grann med våra tankar också. Där. Ja, förra veckan så tyckte jag så här. Men nu tycker jag så här istället.
Ja. Nej, vet du, jag okej, exakt så här tycker jag nu. Jag är lite, det beror på vilken kyrka. Får jag säga så?
Mm. Ja, du får säga vad du vill. Det här är en fripodd.
Ja. Vi har ju en kyrka, den som har blivit lite tillfrågad att kunna ställa upp på den här. Det är ju en 50-talskyrka, eller hur? Som är fyrkantig i trä.
Den är 70-talskyrka.
Förlåt, den är från 72. 50 år.
Den firar nästa år 50 år, ja, den kyrkan.
Och jag tänker att vi är på 2000, men det är 20 år sedan. Jag hänger inte riktigt med, men det är helt rätt. Helt rätt. Dum jag är. För jag tänkte bara att den var 50 år, inte att den var 50. Ja, och i alla fall, där skulle jag lättare kunna se att man vaccinerar lite in i kyrksalen än i kyrkan där du känns ju nu.
Ja.
Som är från 1100-talet. Det är ju en helt inkonsekvent tanke, men det är bara en känsla.
Ja.
Så är jag. Men annars tycker jag väl att det skulle väl lämpa sig mest att göra det i våra församlingssalar.
Det är ju så här, det är ju inget... Alltså det är inte, man vanhelgar ju inte byggnaden genom att vaccinera inne i kyrkorummet. Det är ju inte så att vi sa, nu är allt förstört. Liksom, Gud har lämnat kyrkan eftersom vi har vaccinerat där inne. Men jag skulle nog välja att inte ta just kyrkorummet. Oavsett ålder på kyrkorummet så skulle jag nog välja att ja, men finns det stora församlingssalar, ja, men då gör vi det där. Vi behöver inte. För det där är ju en intressant fråga. Man tänker så olika kring det här med kyrkorum. Att på ett ställe där jag jobbade i en kyrka, där hade man kyrkkaffet inne i kyrkorummet, inte fram i koret men längre ner vid läktarna eller för att, ja, under orgelläktaren, så då hade man kyrkkaffet där. Och på andra ställen, kyrkor, där är det liksom, man får inte ens ta med sig en kaffemugg in i själva kyrkorummet, för att det är liksom en sätt att, ja, man visar inte respekt och så för kyrkan, den helgade kyrkorum. Så att det där är väldigt olika hur man tänker. Det är lite grann såklart beror på vilken kyrkosyn man har och vad är det som är heligt. Liksom, är det samlingen som är helig eller är det själva rummet? Ja, jag tycker väl att kyrkorummet är heligt och samlingen. Men jag tycker att vissa grejer får man svära inne i kyrkan till exempel. Jag har svurit i en gudstjänst. Men det hade jag en trigger warning först. Jag sa det precis i inledningen att jag kommer att svära 2 gånger i den här gudstjänsten. För att det var en viktig jag läste som hade svårt.
Ja.
Men det var inte, alltså, det var någon som tyckte att det var inte riktigt passande det där. Och det, ja, nej, det är intressant det där.
Ja, men det är ju, det, rum. Jag tänker att vår herre inte bryr sig kanske så mycket, men att folket, och det är alltid folket vi ska respektera.
Nej, ja, just det.
Du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Vi ska inte förstöra någons gudsmöte eller gudstjänstupplevelse genom att göra fel saker i kyrkorummet. Alltså om någon person på riktigt tar illa upp och blir sårad eller ledsen för något vi gör i kyrkorummet, så det är klart att det är inte bra. Samtidigt så, ja, jag vet inte. Lite fritt måste det få vara ändå också med vad vi får och inte får göra i kyrkorummet.
Ja. Det är svårt att, tycker jag, sätta något så att det här får man inte, utan det är lite magkänsla och tydligen lite vecka till vecka.
Ja.
Och min tanke idag så var den där kyrkan skulle kännas okej, den där skulle inte, jag vet inte. Nej, men det är jättebra, det är ju samhällsnytta. Folk får komma in i kyrkan och kanske tända ljus. Men jag tror väl, det kan vi tänka, att det mesta kommer att användas av församlingslokalerna.
Jag kommer ihåg att vi, det vet jag att vi var inne på förra veckan, att man skulle erbjuda nattvard i samband med vaccinationen.
Ja, ja, men precis. Precis.
Ja, en spruta och en oblat kanske.
Ja, precis.
Nej, men visst, säkert är det så. Har man stora utrymmen som inte är kyrkorum, så tror jag också att de flesta väljer att inte vara i kyrkorummet. För det är ju så, med säga vad man vill, alltså just nu så är det ju väldigt, väldigt lite verksamhet i våra kyrkor. Oavsett vilken lokal vi väljer så är det väldigt lite verksamhet där. Och då är det väl fint att man kan bidra med att låna ut lokaler.
Ja, så. Det är väl, jag vet ju. Jaha, har du hittat något annat spännande för dagen?
Vi kan ju nämna att, att biskop Johan Dahlman får konungens medalj, står det här.
Kul för honom.
Ja, det är kul för honom. Biskop Johan Dahlman tilldelas hans majestät konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser som överhovpredikant.
Mm-hmm.
Ja, just det.
Just
det. Då vet vi det. Då har vi nämnt det
dig
också.
Grattis
Dahlman, Johan Dahlman. Grattis.
Precis.
Vi ger oss på en andakt. Och då är det en rolig dag som kommer här på söndag som heter Kyndelsmässodagen. Och det är ju, eller kan också kallas Jungfru Maria kyrkogångsdag. Och det handlar ju om att Maria och Josef bär med sig Jesus till templet. Han är ju rätt så nyfödd, och då är det första gången då som de går med honom till templet. Och rubriken är Uppenbarelsens ljus. Så det här är ju en gudstjänst. På den tiden vi fortfarande firade gudstjänst med människor närvarande, så var det ju ofta en gudstjänst där man tände mycket ljus och utgick från ljuset väldigt mycket och så. Ljusfokus kan man säga. Och då är det så här att evangelietexten är ganska lång, och den läser man varje år, samma text. Och jag tror att, om det nu var förra året eller för 2 år sedan, så läste jag bara hälften av texten, och då tänkte jag göra det nu med, och jag tror att jag läser andra delen av texten nu. Det handlar ju om att Jesus, eller Josef och Maria med Jesus, möter 2 personer som är väldigt mycket i templet. Det är Simeon och Hanna. Och Simeon, det är i början av texten, och nu tänkte jag läsa den lilla delen av texten där Hanna dyker upp. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Ja, hon, denna gamla kvinna här, ser något speciellt när Josef och Maria kommer med Jesus barnet. Så tackar hon Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Hon ser att här är någonting som är annorlunda. Något som jag inte har sett tidigare. Trots att jag har varit här i alla dessa år och vakat i templet, så är det här någonting helt nytt som kommer här.
Det skulle vara intressant att veta vad de var på förmör då, Josef och Maria. Ja, vi vet. Du är inte först att säga det.
Ja, just det.
Ena veckan och sen andra. Nej, men ja. Va?
Jag tror det. Oj. Är det sant?
Ännu en liksom bekräftelse. Alltså så. Förundrad.
Ja, ja. Vi vill ju gärna tro. Och vi vill ju gärna se. Vi har ju pratat om det för att man kan se bilder av Jesus och man ser honom som den här milda herden som bär ett lamm och sådär. Och så läser man i bibeltexten att han är ganska grinig rätt så ofta. Så att det stämmer inte riktigt överens. Och man bygger en sån här drömbild av Jesus att han var en ja, änglalik person liksom, som med mycket tålamod och antagligen vacker också. Och det gör vi väl likadant med Josef och Maria på något vis. Ja, men de här heliga familjen och så. Men de var väl människor, så att det kanske inte var så roligt alla gånger när det kommer fram massa människor och säger det här. Oh, det här barnet, det har jag väntat på hela mitt liv. Så. Ja, kan vi få göra det här klart nu? Tack så mycket. Liksom.
Ja, det är märkligt det där. Alltså, men det är ju för att det är gudomliga. Alltså det du ser ju inte ofta en skitig Maria. Nej, det är väldigt vacker och klara färger, och det är väl rätt så otroligt att det var. Det var nog ganska smutsigt hår. Det var väl inte bad varannan dag direkt. Och så vidare. Om man liksom går till tiden, och det är väl det vi får
göra. Jag hade en predikan om det för ett tag sedan. Det var väl inför jul. Det finns ju en Maria, Jesu moder heter väl rubriken. Veckan för jul eller så där. Och då hade jag en predikan just kring det här Maria-bilderna som vi har. Och att de är vackra och symboliska, men att de har kanske inte så jättemycket med verkligheten och att göra, med den fysiska och jordiska personen Maria.
Nej, men precis.
Men hur som helst här, de här människorna som vi får utgå från, att de var ganska vanliga. De var inte så liksom stiliga, vackra.
Nej, men det finns ju
ögonenfallande liksom. Nej. Utan de var nog ganska vardagliga, helt enkelt.
För jag ger dig en annan bild. Om man tänker vid födelsen där i stallet. Så kan man ju se framför sig likt i Snövit och de sju dvärgarna. När Snövit dansar med dvärgarna.
Ja.
Det har de flesta sett på julafton. Då liksom alla djur runt omkring, de så här tindrar med ögonen och lagt sig där varsamt och tittar in genom fönster och sådär. Och vad har det här med något att göra? Jo, så den bilden kan ju jag också få upp när jag tänker på stallet, situationen. Att djuren låg, men det får ju säkert stöka runt där. Kommer get och buffa lite.
Ja, visst. Kallt, förmodligen.
Ja.
Luktade nog inte jättegott.
Nej.
Var absolut inte bekvämt. Så att den här vackra bilden av den heliga familjen vid krubban, det är jättefint, att älska den bilden. Men mest som en symbol för det vackra i att Gud faktiskt kommer till oss.
På det enkla sättet
såklart. Det är det som är det vackra med den bilden. Och jag, som sagt, jag har ju samlat själv på krubbor, så jag har ju massor med såna här krubbor. Och de är jag älskar dem där, de är fina, men mer som en bild, så att säga. Tror jag att det var så vackert i verkligheten. Och det här är ju något fint egentligen i det också, när det gäller den här veckans text då, att de här vardagliga människorna som vi tror då att de var, kanske lite smutsiga och trasiga, kommer dit med sitt barn som kanske, de har säkert skött det så gott de kan, det är kanske inte heller 100% rent och snyggt sådär. Men så står de här gamla människorna, först Simeon som vi inte läste om idag, och så Hanna, och säger det är det här jag väntat på, just det här barnet liksom. Även de här enkla vanliga människorna liksom kan lämna fram, och det här, även vi kan vara bärare av det gudomliga liksom. Så.
Och det gör ju det hela ännu mer speciellt, att det är inte ett kungabarn
precis.
I vacker mantel eller vad, ja.
Nej, för då hade det varit, det är fint i sig, men det är en helt annan bild.
Ja.
Här är det vardagliga enkla, i det vardagliga enkla där kan Gud själv finnas liksom. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en riktigt fin symbolbild.
Absolut.
Nu tänkte jag sjunga en liten sång här, en liten psalm, och då har jag faktiskt inte hittat någon sjungbar som handlar just om kyndelsmässodagen eller ljuset sådär. Utan jag tog fram en annan gammal klassiker som handlar lite grann om vem vi tror att Jesus är. Och den har jag sjungit flera gånger, tror jag, i podden och varje år för konfirmanderna. Nummer 717, Innan gryningen, tänkte jag det skulle bli idag. Så kom du då till sist, du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder, men det var bortom bilderna du kom. Vi trodde du var användbar till salu. Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Vi byggde katedraler högt mot himlen, men du gick hela tiden längre ner. Du är ett barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Du rör vid kroppar, hatar orättvisor. Du bjuder älskande på moget vis. Du stiger ut ur alla tomma gravar. Du är en vind som säger det blir vår. Du kommer som en flykting över bergen. Du följer oss dit ingen annan når. Du är den sång om livet som jag glömde. Den sanning jag förrådde dag för dag. Jag svek mig själv, den spegel som jag gömde. Bär dina bråddjup, dina anledsdrag. Kom närmare, bli kvar hos mig, det mörknar. Och kanske ljusnar det på nytt igen. Ditt liv ska bära mig, jag har en koltrast. Som sjunger timmen innan gryningen.
Stort tack!
Tack så mycket!
Som den, vi tycker om den där salmen.
Fina salm, ja verkligen.
Otrolig. Ja, ännu ett avsnitt gjort.
Ännu ett avsnitt läggs till handlingarna.
Ja.
Och, ni som inte har hört om 251 tidigare avsnitten kan ju ta och börja nu. Och börja någonstans i mitten, inte från början. De kan ni gå tillbaks och lyssna på när ni känner oss bättre.
Det tycker jag låter som en bra idé. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!